Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Simon Tärnia. Psykisk ohälsa, depression, drabbades han av för några veckor sedan han var borta. Simon Tärnia, som välkommen tillbaka. Får sköta porten och den här svenska fotbollen.
I början av oktober förra året gick Simon Tärnia ut i Norrköpings tidningar och berättade om orsaken till att han hade varit borta en dryg månad från fotbollen. Det handlade inte om någon skada, utan det handlade om psykisk ohälsa, om panikångest och att han varit nära att bli utbränd. Flera namn inom svensk fotboll har på senare år öppnat upp om mörka och tunga perioder i deras karriär. Men då har det ofta handlat om episoder tillbaka i tiden. Simon Tärn har varit öppen med sina problem, men han har fortfarande varit mitt uppe i dem. Och i den här podden berättar han om hur mörkt det var när han mådde som sämst.
För mig kunde det vara jobbigt att sätta mig från början ute vid matbordet och käka med familjen i princip. Att jag tycker liksom det blev bara så påtagligt. Jag tyckte det var jättejobbigt att se och vara nära min dotter. För att jag kopplar med att jag inte kommer få se henne växa upp. Liksom. För att jag trodde att jag var liksom, att jag var så pass sjuk att jag räknade. Så i mitt huvud så tänkte jag har nog en månad kvar ungefär. Det var liksom det som gick i mitt huvud, och jag var liksom, jag var helt övertygad på att det här, det spelar ingen roll vad de sa till mig, alltså att med de här proverna och det här som jag pratade om, för att jag var helt säker på att det är något, jag har allt möjligt skit i kroppen. Att jag kände just den första 2-3 veckorna så kände jag mig, jag blev liksom inte bättre liksom, jag kände inte mindre huvudvärk, jag kände inte mindre illamående, utan det var liksom, det var samma nivå hela tiden på det. Och det var liksom, det fanns inget annat i mitt huvud. Och har man inte haft någon i sin närhet som har sett det på nära håll, hur det kan bli för en människa som mår så som jag gjorde, eller som fick den typen av reaktion, så tror jag man har svårt att förstå vad det innebär liksom, med att energinivå och ditt mående, jag grät varje dag.
Och för Tärn är det viktigt att berätta om sina svårigheter för att förhoppningsvis göra det mindre laddat att prata om psykisk ohälsa och att fler ska söka hjälp. Och han önskar att stigmat ska lyftas så att man i framtiden ska kunna hänvisa spelarfrånvaro till ångest med samma självklarhet som till en fotskada.
Utan att veta så är min känsla att många mår dåligt men är just rädda för såna här grejer. Att man helt enkelt blir lite rökt i fotbollsvärlden, att det ska sitta sportchefer som, men han tar vi inte för han har problem. Och det är liksom att det inte är, jag tror att det är så himla vanligt, men det är för få som vågar prata om det. Min känsla är att många pratar om det efter man har gått igenom det. Det är ju en lång process såklart, men när man börjar känna att nu, jag kände väl själv att det var viktigt för mig att när jag var mitt i skiten, att det är så här det ligger till.
Men Tärn berättar också om planerna för framtiden, hur nära han var en flytt till Ryssland innan problemen började, och att han inte gett upp tankarna på en utlandsflytt.
Nu är det ju en annan tid än vad jag var när jag var 21 och gick till Heerenveen, 21-22 var jag. Och jag kommer ju inte sätta mig på en plats jag inte mår bra på, eller som jag känner att min familj inte skulle kunna. Så kan jag ju säga. Utan det får vara på ett ställe där man känner att ja, men här kommer vi nog kunna trivas bra. Sen vilket land det är, men självklart så har jag en ambition att ge det en vända till. Liksom.
Utöver detta pratar vi om vilka förhoppningar man kan ha på IFK Norrköping inför 2020. men Simon Thern ser på sin egen situation med tanke på att han har ett utgående kontrakt, om att han har gett upp tanken på landslaget och om varför han är trött på snacket att unga spelare ska stanna på tillväxt i Allsvenskan. Men som vanligt inleder vi podden med en fakta ute. Ålder?
27.
Bo?
Inne i stan i en trea med sambo och dotter och 200.
Då svarar du redan på familjefrågan.
Ja.
Utbildning?
Jag har ingen utbildning överhuvudtaget. Jag är väl fotbollsmart får jag väl säga då.
Lön?
Gott och väl, bra.
Bil?
Volkswagen.
Vad läser du?
Din bok.
Vad tittar du på?
Handboll just nu.
Vad lyssnar du på?
Inte särskilt mycket faktiskt.
Vad spelar du på?
Nintendo Switch eller PlayStation.
Vem är för dig världens bästa spelare?
Lionel Messi.
Vilket är ditt favoritlag och varför?
Jag skulle säga FC Barcelona just, kanske, jag är inte så insatt nu, men på grund av hur de har utvecklat fotbollen framförallt.
Vilken är din största merit som fotbollsspelare?
Det får väl vara mina SM-guld.
Vilken är din största upplevelse som fotbollsspelare?
Det får nog också vara mina SM-guld då.
Vilken är den bästa tröja du bytt till dig?
Juninho Pernambucano.
Vilken regel hade du velat ändra på?
Straffregeln.
Straff för?
Att en straff är en död situation, att, så att man får bort de här tjuvstarterna eller allt det här som blir att är det en straff så är det som en straffläggning. Straffen läggs och sen så är rädda målvakten så är situationen död och det blir inspark.
Vad hör du mest på planen när de vill psyka dig?
Jag är faktiskt kompis med de flesta så inte särskilt mycket.
Vem är den bästa du spelat antingen med eller emot?
Jag får väl säga Marcus Rosenberg.
Får säga, det låter inte övertygad.
Jo, men det är absolut, absolut.
Vad har du tränat mest på i karriären?
Alltså jag, det är väl en stor, men allmänna spel ska man säga, lek och spel, och om man sitter i de yngre åldrarna så framförallt mycket spelsituationer och ha så lite drill och annat som möjligt, utan försöka ha så roligt som möjligt under din tid du håller på.
Vilken egenskap kan du bli avundsjuk på när du kollar andra spelare?
Ja, jag skulle gärna vilja vara lite mer tvåfotad.
Vad kollar du på YouTube om du ska kolla dig själv för att komma på bra humör?
Då kollar jag nog mina mål, tror jag.
Vilken är din favoritfilm?
Harry Potter.
Vad unnar du dig om du vill belöna dig på något sätt?
En fin resa eller så köper jag något onödigt gamingverktyg. Dator eller PlayStation, det kan vara vad som helst.
Vid vilka tillfällen ljuger du?
Jag förvränger bara sanningen lite grann.
Vad var du bäst på i skolan?
SO.
Vad gör dig rädd?
Döden.
När var du lycklig senast?
Jag är lycklig varje dag. Jag säger, jag har en frisk familj.
Var har du helst velat bo?
I Florida.
Det är nog många av oss, kanske till och med de flesta, som antingen själva drabbats av eller har närstående som lidit av ångest, utbrändhet eller depression i perioder. Rimligtvis gäller detta också elitidrottare, som ju dessutom lever under en exceptionell press att prestera, mer eller mindre dagligen. Men det är egentligen först på senare år som historier om psykisk ohälsa inom idrott och inom fotboll har börjat sippra ut på allvar. Därför blev det starkt när Simon Thern gick ut i höstas och berättade skälet till varför han missat IFK Norrköpings senaste matcher. Och i det här samtalet berättar han om den jobbigaste hösten i sitt liv. Vi träffas här på Östgötaporten och det är, hör ju på något sätt till det här läget med tanke på att du var sjuk i höstas och sen kommer tillbaka. Vad är status nu?
Jag brukar säga att det blir bättre. Folk som frågar så säger jag sällan att det är bra, för att det är en lång process när man ska ta sig tillbaka från någonting som jag har gått igenom. Och jag tycker det blir bättre nu. Det blev bättre framförallt när jag spelade lite fotboll. Sen så hade jag ett bakslag under slutet på november, mitt halva december, där jag mådde lite sämre igen. Men så känner man nu, när det börjar bli lite vardag, så är det igen att man börjar komma, att det är liksom på rätt väg igen.
Vad var det som hände? Det talades om ångest och att det var en virusinfluensa som på något sätt gav ångest. Men ingen diagnos för depression. Samtidigt lät det lite som depression utifrån vad man läste. Vad var det som skedde?
Nej, alltså det var väl augusti-september någon gång där i skiftet, så gick jag en period och jag kände inte riktigt igen min kropp. Jag hade en huvudvärk som var liksom påtagligt varje dag. Jag hade lite yssel. Jag kände mig liksom lite allmänt nedsatt så där, och egentligen tänkte jag inte så mycket mer på det. Men när det höll i sig i över en vecka och jag spelade match, och då liksom när jag var aktiv och sådär, så kände jag inte av någonting. Men det var när jag satte mig, när jag började lugna ner mig, eller då efter träningarna inför när man skulle somna och sådär, så var det liksom, det var en konstig känsla jag hade i huvudet, och jag mådde dåligt liksom under dagarna, och jag begrep inte riktigt vad det var. Jag var ju, gjorde flera olika tester, både utan prover och liknande, men de liksom, nej, de tror ju att det är inget fara, det var inget med mitt blodtryck, eller jag hade ingen infektion. Jag gjorde sänker med blodprov och vi kollade olika blodprov för allt möjligt, men det var liksom ingenting, alla värden var helt normala. Men sen så kände jag mig ändå jäkligt ner, alltså jag kände mig konstig i kroppen. Jag kände inte med mindre energi när jag var ute på planen och sådär, men i övrigt så jag hade bara sån dunkande, malande huvudvärk och ett illamående som var jävligt obehagligt. Sen så var det väl, skulle väl säga att det var en natt när jag vaknade mitt i natten och jag mådde, och jag gick runt i lägenheten och bara kände, fy fan, jag mår så jäkla dåligt. Så att nästan så att man fick lite, jag fick lite typ av panik. Och jag, i mitt huvud så kände jag bara, fasen, det är något som inte stämmer här. Jag började gå och spy på toan utan att spy. Alltså jag kände mig precis som man känner sig när man är magsjuk, att man vill spy. Och jag stod och jag hulkade och det kom liksom ingenting, tills jag tryckte ner fingrarna i halsen och det kom ingenting ändå. Och sen så ringde jag då till både Dale och läkarna här och så sa...
Dale Reed som sköter...
Vår, precis. Han är ju fysio eller sjukgymnast och ansvarig för det medicinska. Och berättade då hur jag hade haft det, och då gjorde vi ytterligare något blodprov och det är liksom fortfarande ingenting. Sen så var jag kvar, jag tränade inte. Jag tog det lugnt den dagen, och sen så var väl tanken att jag tror det var Malmö vi skulle spela mot, att jag skulle med. Och sen natten inför de skulle åka iväg då, så blev det ännu värre. Alltså då mådde jag ju natten innan riktigt dåligt, men då var det liksom, då hade jag panik, för då var det, något som jag kunde inte förstå hur man kan må så här och inte ha någonting i kroppen som de kan se.
Hur reagerade din sambo, som jag gissar var där hemma och liksom?
Jo, nej, hon blev ju, vi har ju också en, då var hon ju 8 månaders gammal dotter och man har ju sovit lite sämre under tiden, men hon kom ju ut till mig och försökte lugna ner mig sådär. Men jag tror att jag var uppe i 5 timmar den natten och bara gick fram och tillbaka i lägenheten, för att jag mådde så jäkla dåligt, och jag blev så jävla rädd för att jag har någonting nu som... Jag tänker med det tragiska som Pontus Egerström fick gå igenom. Men det var det som gick runt i mitt huvud. Att nu är det... När man är van vid just den perioden också, när vi spelar Europamatcher. Jag spelar 90 minuter. Från att i princip inte kunna stå upp. Och allting bara snurrar och du mår illa. Och du känner dig darrig i benen. Det är liksom... För mig så var det bara så att jag förstod inte hur det här kunde hända mig, som är topptränad och jag känner mig stark och liksom det fick ju visa sig lite senare att det var ju inget fysiskt på det sättet som...
Nej, hur kommer ni in på det, eftersom det naturliga blir då att man testar sänka och prover och liknande? Hur långt är det innan man kommer in till att det faktiskt kan vara något psykiskt?
Det måste jag ju säga att Dale, jag tror det tog inte 4-5 dagar innan han började. Just, han känner ju mig väl, han vet hur jag är som person. Att han började misstänka att det är någonting annat än att jag skulle ha någon faktisk sjukdom i sig. Och
då kan man ju säga att det också är en faktisk sjukdom.
Ja, absolut, men inte på det sättet som man hittar på genom blodprov. Men att man hade något annat då, och det var han ju kvick på att kunna förstå. Han satte väl in, tror jag, träffade en psykolog kanske en vecka ungefär efter då jag hade börjat liksom bli riktigt risig. Och den processen började ju i början på september och håller ju på än idag.
Vad var det som psykologen sa som gjorde att du också kanske förstod att det var något annat än en fysisk åkomma?
Alltså, jag kan säga så att jag trodde även om folk sa till mig att det är liksom inget fel på det, så var jag övertygad i princip under hela september att jag hade någonting som var allvarligt fel i min kropp. Jag hade något fel i huvudet, att det skulle vara någon hjärntumör eller att jag hade cancer liksom, eller att jag, det var något som inte, ALS eller liksom var den, jag kände bara det måste vara något som inte stämmer. Och det gjorde jag även under tiden då. Det är ju en av bearbetningarna man får göra när man går in i en sån typ av tid som jag gjorde med hur jag mådde och sådär. Så det är ju någonting man måste jobba med, för att hjärnan, jag kan säga att hjärnan slutar sortera. Den, har du ont i huvudet så tänker du att då tar du en Ipren, sen känner du liksom, det är lite bättre, jag har lite ont i huvudet imorgon, och sen tänker inte du så mycket mer på det. För mig så var det liksom påtagligt hela tiden, all min fokus riktade till åt vad som kunde vara fel i min kropp. Och det gjorde ju såklart, byggde upp en rädsla, framförallt, självklart är jag rädd själv, men för min familj, för min sambo.
Klarar du detta, Simon?
Ja.
För jag vill ju verkligen inte att...
Nej, men det ska vara. Och för min dotter då.
Ja. Att just att hur kunde det yttra sig i den känslan att man mår så dåligt så att man blir så rädd att det ska hända någonting? Fick du några fysiska, liksom, vad var det du kände där som gjorde att det blev så?
Ja, men jag tror just huvudvärken som var så påtaglig under, alltså jag hade ju den i 2 månader i princip. Och det var väl för kanske en situation framför allt som när jag var på golfbanan med farsan, försökte få iväg mig på något annat, för jag var ju hemma i Värnamo då. Och jag stod på, golf är ju det roligaste jag vet utöver kanske att spela fotboll då. Om man ser till utanför fotbollen så stod jag på driving range och slog 2 bollar, sen så kunde jag inte stå upp. Och då var det liksom, det var ändå en bit in i processen. Och
har du haft något sånt här tidigare?
Aldrig. Så att just det, då kände jag liksom att det här är ju, fan, vad är det liksom? Vad fasen håller på att hända? Och det var ju kanske i mitten på september, slutet på september någon gång.
Och då, vad fick du för hjälp av den psykolog du gick och pratade?
Nej, men alltså, hjärnan kan göra mycket med en, och det har jag verkligen märkt. Och det är ju KBT-terapi, är det ju då, kognitiv beteende.
Jag tänkte att man ska lära sig metoder för att
kunna hantera situationer och kunna sortera och liknande. Och det är klart att det är en viss del i det hela. Men det som kanske just med min rädsla för att det skulle vara något var fel i kroppen, det var nog, det släppte jag nog inte förrän jag hade gjort en CT i min hjärna. Alltså de var tvungna till
en scan
i hjärnan, för att jag liksom,
och de kunde visa att
det finns ingenting. Efter det så har det varit lite att det kommer och går ibland, och då det här har vi början på oktober, mitten på oktober någon gång, att det kommer och går lite, men Alltså just det där så kände jag ändå att då förstod jag på ett sätt vad hjärnan kan göra och det kroppsliga liksom hur det kan yttra sig. Och för att jag var ju liksom, jag var så övertygad på att det här kan inte vara något som inte är som typ cancer eller vad det nu än var. Just med tanke på att man använder sin kropp som sitt arbetsredskap och från att inte kunna stå och slå två bollar på driving rangen till att spela 90 minuter fotboll 2-3 gånger i veckan. Det är en ganska lång väg att gå och som ändå har kommit dit så pass snabbt liksom att jag går från 3 veckor tidigare eller en månad tidigare och bara köra på till att...
För du har aldrig känt någon liksom prestationsångest aldrig. Eller den typen av grejer som har gjort att du varit i närheten av detta ens?
Aldrig. Och jag tror ju det är ju lite därför man förhoppningsvis så är det väl kanske personer som lyssnar på detta som kan känna igen sig, men allting behöver ju inte betyda att det ser så olika ut för varje person, men det kan man, jag tror man kan känna igen känslan liksom att för vissa kanske det handlar om fotboll, alltså att man mår skitdåligt och man tycker det är jobbigt med prestation och man har utgående avtal, man vet inte, ska man fortsätta spela fotboll, det finns så många olika grejer. För mig handlar det inte om det. För mig, alltså jag pratar ju, jag ska ju faktiskt prata nu klockan är väl 12 eller något, klockan 2 så har jag telefonmöte med min psykolog då som jag ska prata med, och det är ju den diagnosen som ställdes till mig, det var ju egentligen att jag var på väg in i väggen liksom, och sen av det så utvecklade jag en typ av panikångest för de symptomen som jag fick av att vara på väg in i väggen då.
Jag tänkte bli utbränd, för mycket grejer.
För mycket grejer i mitt liv som gjorde att för dålig sömn, för mycket saker utanför fotbollen som jag är ju väldigt driftig och gillar att göra grejer, och det kanske man behöver sätta stopp för ibland, men för mig så tycker jag det är roligt. Därav så blir det kanske ännu svårare att har man någonting som man tycker är skitkul även utanför fotbollen så vill man göra det så mycket som möjligt. Och för mig så var det ju, jag håller ju på att bygga en paddelhall.
Ja, precis. För de som inte vet så du är ju dels spelare i IFK Norrköping. Du är ju rätt nybliven pappa, gissar att.
Ja, ett år
nu. Precis. Ja. Och sen dessutom 2 företag vid sidan, vad vet, är en paddelhall och så är det väl fastigheter också. Ja. Så att det är ju rätt mycket på din tallrik så att ja. Säga under 2019.
Ja, och det var väl det som gjorde sig till slut, kroppen sa liksom ifrån att nu måste du lugna ner dig, det här är liksom, det här går inte att fortsätta i det här tempot. Och det har jag ju självklart förstått i efterhand nu att det, att spela 2 matcher i veckan är väl gott och väl tillräckligt mycket belastning både för skallen och för din kropp. Och i princip varenda ledig dag så hade jag saker inplanerade som jag var tvungen, det var, kunde vara möten med vad det än är. Men jag körde ju säkert fram och tillbaka till Värnamo 10 gånger en period under sommaren. Det är 25 mil enkelväg, så det är 50 mil varje gång över dagarna. Och jag fick ju aldrig de här vilodagarna som när de andra grabbarna är ledig så sätter ju inte majoriteten av fotbollsspelare sig och håller på med massa annat. Och framförallt kanske inte någonting annat som är ändå så pass långt ifrån. Okej, om det är i samma stad eller du har liksom någon verksamhet som du tycker är rolig. Men jag hade ju det på långt avstånd och jag gillar ju, och framförallt så tycker jag det är roligt att lära sig en del av processen också.
Hur har du löst det efter du insjuknade?
Jag lämnade faktiskt allting till framförallt till Mackan, har fått ta över.
Alltså Max Rosen?
Ja. Och han, nu har han ju slutat så nu har han ju lite tid och jag sa att tills man känner att man börjar hitta tillbaka så kan man självklart kommer jag vara engagerad, men då var jag väl engagerad i princip i det mesta. Så vilket som nu har Marcus tagit över det ansvaret för egentligen alltihop med båda vilka.
Har du medicinerat på något?
Nej, och det har väl aldrig riktigt kommit på tal. Jag har själv känt att ska man ta sig ur detta så vill jag gärna ta mig ur det utan kemisk hjälpmedel, utan jag vill, om det nu skulle vara så att det absolut inte går, nej, men då är det en sista utväg. Det, men jag känner själv att med den lite jävla anamma och envishet så
att jobba med. Det är inte samtidigt den som har kört
absolut,
in dig i
vägen. Men jag kan säga att det är nog tack vare den att jag också kanske har varit på väg, eller är såklart på väg tillbaka till att må klart mycket bättre nu än vad jag har gjort tidigare under de sista 3-4 månaderna. Och de här sista 3-4 veckorna nu så har jag mått förhållandevis bra. Och det...
Vad säger läkare och psykolog? Känner de att men du är på väg, du är åt rätt håll? För bilden man kan få är ju att det tar väldigt lång tid egentligen. Att om man blir utbränd nästan så kör man för hårt under alldeles för lång tid. Vilket gör att det också tar väldigt lång tid att återhämta sig.
Nej, men jag är känsligare nu, det känner jag. Alltså för saker. Och det är klart att nu... Det som jag var inne på är att jag har alltid varit sen, jag har längtat tills jag blir vanlig igen, har jag sagt, liksom, så jag känner mig som vanligt. Och det har de alltid tryckt på, de psykologerna som jag har haft hjälp av, att det här är ditt nya vanliga och du måste lära dig hantera det. För att det är vanligt, vad är vanligt? Liksom? Du tänker att hur du mådde innan du fick det här, men det här är ju någonting som kan ligga med en egentligen hela ens liv. Och det handlar om är ju att man lär sig hantera det, och det tycker jag nu jag gör på ett mycket bättre sätt än vad jag har gjort tidigare.
Du är ju då fotbollsspelare, offentlig person. När du är borta från en match så funkar ju det kanske en gång och säga att men han är risig. Två matcher, tre matcher. Alltså, det är ju inte helt lätt att bli sjuk och inte berätta vad det är, så att säga. Hur upplevde du det?
Alltså, ska jag vara helt ärlig, under den tiden jag mådde som sämst, som vilket var då när jag var borta från fotbollen helt och hållet, det var ju över en månads tid och jag var inte ens var här, då tänkte jag inte ens på det. Alltså, jag tänkte ingenting på fotboll, jag tittade inte ens på våra matcher. Jag kände bara så att nu måste jag liksom hitta någon energi och rytm som gör att jag först och främst ska klara av att gå runt huset utan att... känna att man knappt kan stå på benen. Och
hur var den perioden? Hur var dagarna då när du var?
De var så jävliga, alltså, och de var så hemska att jag tror att har man inte vattat själv så kommer man aldrig förstå, liksom, även om man försöker och berätta, så har du inte varit riktigt där nere och vänt, så tror jag att det är liksom svårt att föreställa sig. Men nej, jag önskar ingen människa, någon i hela världen, att må så som jag gjorde. För att det, du ser liksom, du har en känsla av att du tror att det är så här resten av ditt liv kommer vara. Och då, så vill inte jag leva.
Vad kunde du göra?
Alltså, det som är viktigt när man kommer in i såna här perioder som jag nu har, eftersom jag har haft en utveckling av det och sett att jag har blivit bättre, så det är ju att exponera sig för saker som man tycker är jobbiga. Och göra det så tidigt som möjligt i processen. Och försöka, och det jobbade de ju med mig tidigt med, att försöka schemalägga dagar. Du ska försöka alltid se till att du gör någonting. Du ska inte ligga inne och gömma dig, titta på tv eller titta på serie. Eller liksom gömma dig från det du tycker är jobbigt. För att...
Vad kunde vara jobbigt?
För mig kunde det vara jobbigt att sätta mig från början ute vid matbordet och käka med familjen i princip. Att jag tycker liksom det blev bara så påtagligt. Jag tyckte det var jättejobbigt att se och vara nära min dotter. För att jag kopplar med att jag inte kommer få se henne växa upp. Liksom.
Du kopplade det för att du trodde att du var så sjuk? Ja. Eller var det för att du inte ville leva, eller?
Nej, för att jag trodde att jag var liksom, att jag var så pass sjuk att jag räknade. Så i mitt huvud så tänkte jag har nog en månad kvar ungefär. Det var liksom det som gick i mitt huvud, och jag var liksom, jag var helt övertygad på att det spelar ingen roll vad de sa till mig. Alltså att med de här proverna och det här som jag pratade om, för att jag var helt säker på att det är något. Jag har allt möjligt skit i kroppen att nu, för att jag kände just den första 2-3 veckorna så kände jag mig, jag blev liksom inte bättre, liksom jag kände inte mindre huvudvärk, jag kände inte mindre illamående, utan det var liksom, det var samma nivå hela tiden på det, det var liksom, det fanns inget annat i mitt huvud. Och när man hör, när man själv har hört, så har man, jag tror inte, har man inte haft någon i sin närhet som har sett det på nära håll, hur det kan bli för en människa som mår så som jag gjorde, eller som fick den typen av reaktion, så tror jag man har svårt att förstå vad det innebär liksom, med att energinivå och ditt mående, jag grät varje dag. Det blir liksom, det blir svårt att förstå om inte man har varit med någon som eller sett det på nära håll.
Hur togs det emot av klubben till att börja med, som ändå är din arbetsgivare?
Nej, det måste jag säga, att om det är någon som, absolut, Jens och hela ledarstaben jättestöttande och har satt inga krav, eller vad de ville liksom att man skulle komma tillbaka, utan det var alltid ta den tiden liksom som du behöver, och känn liksom att det går åt rätt håll, och det var inte snack om att men vi vill gärna att du ska vara tillbaka till, nu ska du vara tillbaka så att du kan vara med de sista matcherna, eller det var liksom, det var jag som styrde det. Och sen så det engagemanget som Dale och våra läkare, både Peter och Bengt, la ner på mig och mitt, för att få mig att må så bra som möjligt. Det var fint.
Det tog ett tag innan det blev offentligt, men hur togs emot i omklädningsrummet? Jag menar, fotbollen är ju ändå en machovärld så att säga, mycket om man ska stå upp och så. Hur togs emot av medspelarna?
Nej, men det var ju liksom, de började ju förstå, många av dem, som framförallt de som man hade lite kontakt med och sådär, som man är lite närmare, att det var något, för att de berättade ju inte allt för killarna då. Och det togs emot, jag har fått jättemycket stöd, och just det här att man bryter lite den här normen liksom.
Du talade ju ut i Norrköpings tidningar i början av oktober. Vad fick du för reaktioner efter det?
Enbart positiva skulle jag säga. Det är ju, jag tror att det är väldigt många som inte mår så bra, men som jag också kan förstå, just en del av hur fotbollen är. Så tror jag att många, eller vad det än är, vilken idrott, eller om du håller på med jobb och liknande, att man är rädd för att man ska bli placerad i ett fack, eller att man ska bli dömd att han kan vi inte ta, för han är ju, det är ju något fel liksom, så där kan man, vi kan inte ha spelare som inte kommer för att de mår lite dåligt någon gång, utan vi måste ha spelare som, har de ingen fysisk skada så ska de bara vara ute och köra. Och att just det här typen av sjukdom då normaliseras, kanske precis som att när ni med Simon har där under att han är knäskadad, fotledsskadad, så kanske det också kan komma ut att han har ångest liksom, att ja, han är borta nu kanske en vecka eller 10 dagar eller en månad, för han mår skit och han behöver liksom, han behöver hitta tillbaka till sig själv. Att det liksom normaliseras mer än att det skulle ses som en svaghet, som jag tror de flesta som sitter nu, talar jag för mig själv, för jag känner själv att jag har en trygghet i mitt liv, både med min ekonomi och med det som jag håller på med vid sidan av, och jag har familj. Men jag kan också tänka mig, om det kommer en kille som är 21 år som kommer från Superettan och som går upp till ett allsvenskt lag, som liksom har levt sin dröm med att spela och leva på fotboll, tjänar 40 000 i månaden och det är liksom det han har, men mår skit, att då kunna gå in och berätta för sina tränare eller sportchef att fasen, jag mår så jäkla dåligt, att man då, att man är rädd för att då ska man bli bortsållad. Och det tror jag många, utan att veta, så är min känsla att många mår dåligt men är just rädda för sådana här grejer, att man helt enkelt blir lite rökt i fotbollsvärlden, att det ska sitta sportchefer som, men han tar vi inte för han har problem. Och det är liksom att det inte är, jag tror att det är så himla vanligt, men det är för få som vågar prata om det.
För det har ju ändå funnits, om vi tar i Sverige, så är Rickard Magyari i Hammarby och Ivo Pekalski, Johan Widland, sedan långt tillbaka Martin Bengtsson som ju var ungdomsproffs. Att det finns ju dem, och internationellt sett Robert Enke och Gary Speed som tog livet av sig. Där, efter det så har det blivit mer lyft. hur mycket tror du man måste prata om det för att det ska bli accepterat? För jag delar nog din bild att många kan nog se det ändå som svaghet, även om man säger att man är öppen för det. Så.
Nej, jag tror så här att det jag känner med många, det är ju att man ofta... Nu kan inte jag alla de här historierna hur det är exakt, men min känsla är att många pratar om det efter man har gått igenom det. Alltså, när, det är ju en lång process såklart, men när man börjar känna att nu... Jag kände väl själv att det var viktigt för mig att när jag var mitt i skiten, att det är så här det ligger till. Och det är liksom...
Men finns det inte en fara att prata mitt i skiten, för man vet inte var man hamnar?
Nej, alltså det var, jag var, är man, det är klart att det är en process att bli frisk eller bli bättre i det här, och den processen är jäkligt lång och den kommer kanske pågå i flera år för mig. Jag känner mig stabil idag, men det kan också komma när jag känner vissa dagar på dygnet när jag är på väg och får tillbaka. Jag har lätt att få huvudvärk. Jag hade huvudvärk, ganska mycket huvudvärk senast igår. Men nu sorterar jag liksom huvudvärken på ett sätt som jag inte gjort tidigare. Och jag har lärt mig liksom en del. Jag har fått lite problem med mina ögon bland annat. Som har kommit under tiden jag mådde dåligt. Och från början så tyckte jag det var extremt jobbigt nu.
Att du ser sämre då?
Nej, jag ser inte sämre. Men jag har fått lite... Jag har fått lite sån här glaskroppssläpp kallas det. Att man ser lite svarta prickar och svarta streck och sånt här i... Alltså, det ser jag ju nu när jag tittar på dig. Och det tyckte jag ju var jäkligt jobbigt i början. När du vet, när man väl har börjat med saker så kommer något annat. Och så blir det liksom hela tiden, blir man påminn när man ser de här att ja, det här kommer. Det kan hade ju säkert kommit ändå, men det har kommit nu i samband med att jag mått dåligt. Och då har man kunnat, då har jag liksom, fas, nu är det de här. Att man blir påminn om det här hela tiden. Att det kommer från att du har mått dåligt och att man går tillbaka till de tankarna som var då när man mådde sämre. Men jag känner ändå att jag har börjat hitta liksom en stabilitet som grund nu, som jag inte hade kanske för 1,5-2 månader sedan.
Hur mycket är fotbollen en del av då, den miljö man är, att du mår dåligt? Eller tror du bara det handlade om att du hade för mycket?
Jag tror inte det hade med fotbollen att göra. Jag tror vissa kan säkert ha fotboll. Alltså, och det är ju lika viktigt då självklart. Nu talar jag om hur det är för mig, och jag har aldrig haft någon typ av prestationsångest eller liksom haft det kring fotbollen. Jag spelar fotboll för jag tycker det är kul, och skulle det inte vara roligt om 2 år, nej, men då spelar inte jag fotboll längre. Men det tror jag inte det kommer, att jag kommer tycka det. Men det är liksom så som jag går in med inställningen till fotbollen. Sen så absolut, det handlar om att träna hårt och bli bra och hela, du vet, den här prestationsbiten, man vill bli så bra som möjligt. Men det viktigaste är ändå att om du nu vill träna så förbannat hårt, se till att du gör det för att du tycker det är roligt snarare än att du känner att det är ett måste. Och det är klart att det är uppoffringar du har som fotbollsspelare. Du, allting du gör är inte roligt, men det, slutprodukten ska vara rolig.
Och det tycker du fortfarande?
Ja, och jag tycker väl nu också när jag har kommit tillbaka och fått en vardag igen, så känner jag ju också att det är en del i bearbetningen och blir liksom bättre och bättre, att man får liksom en normal dagsrutin.
Hur var det när du kom tillbaka och började spela matcher igen och satt på bänken och hoppade in och så? Vad var reaktionerna från de andra i Allsvenskan?
Jag har enbart fått, så jag har ju haft jättemånga som har hört sig. Alltså, jag kan inte säga hur många det var, men det var extremt många. Både från fotboll och från andra sporter också. Och jag har väl en utåtriktad social aura i sig och har väl kommit i kontakt med många. Många genom åren, och det man känner då är ju att människan är i grunden en fin varelse.
Men är det så att de också berättar hur de mår eller frågar, kanske undrar? Finns det inslag av det också?
Ja, jag har pratat med spelare som flera stycken faktiskt, som har gått igenom lite. Det behöver inte alltid vara exakt liknande, men något liknande grejer som jag själv, och som jag tror att det är också en jäkligt viktig del, att man vågar öppna upp sig för, och framförallt så är det skönt att prata med människor som man vet har varit igenom det. Det behöver inte vara så att man känner varandra, utan det kan bara vara att man pratar och känner igen sig, så att det blir liksom en den här igenkänningsfaktorn med de här olika grejerna. För att när man mår som sämst så tror man att man är ensam i hela världen. Och att det är bara jag som mår så här jäkla dåligt. Och det är en jobbig känsla att ha.
Vad finns det för grejer som får dig att må bra?
För mig så, det värsta som jag gjorde när jag mådde dåligt var att inte göra saker. Alltså att inte aktivera sig. Även om jag vet, det sitter säkert människor nu och lyssnar som ligger i sin soffa och tycker det är förbannat jobbigt att bara ge sig ut och ta en promenad. Men se till att inte hamna i soffan. Det är ju, alltså det är ju mitt främsta tips till de människorna. Göm dig inte. Det blir inte bättre. Det blir sämre. Alltså du blir inte bättre av att inte aktivera dig och bara ligga liksom och ligga nedgrävd under.
Hade du sådana dagar också?
Jag hade, alltså mina första veckor var bara sådana. Och det var ju först då när man kände att man började någorlunda få lite rutin eller man gjorde lite saker att jaha, just det, nu har det gått 6 timmar idag och jag har liksom inte tänkt på så mycket av det här som man tar då som ångestrelaterat. Sen så...
Även för att din klubb har varit bra, tror du att, för du har ju varit i flera klubbar, tror du att man från klubbars håll kan göra mer kring den här frågan?
Jag tror att det framför allt, det är klart att du kan göra det, men det är svårt för klubbarna om inte man vet om. Och jag tror att man inte behöver vara rädd för att gå in till Björn Westerholm eller Daniel Andersson eller vem det nu än är och säga du, och så ta med sig Rickard eller nu Jon Dahl Tomasson som är tränare där och säga att nu är det så att jag mår jäkligt skit, jag behöver liksom lite tid här nu. För jag tror att de människorna, det är liksom, det är inga konstigheter, utan det är, jag tror att det är mer individen som är för rädd för hur det ska tas snarare än att de som ska ha att göra med det ska döma på det sättet som så många är rädd för.
Men det finns ju en macho-attityd där man ibland tycker till och med att ja, men du ska spela genom smärta, alltså liksom alla har vi, kanske inte du, men jag och andra, liksom Stefan Schwarz som på något sätt spelade nästan med brutet ben. Jag överdriver, men du fattar vad jag menar. Att det hyllas ju det här liksom att man Terry Butcher, man lindar bara och så kör man bara vidare. Och det hör man ju många tränare som på något sätt vill att spelare ska vara så.
Mm.
Och då blir det ju svårt om man...
Om man inte har något faktiskt så, menar du?
Ja, mm. Ja, men och även när man har något faktiskt så vill ju klubbarna att ut och kör. Och nej, så använder du kanske ett ord som inte är så där trevligt. Ja. Jag tror du vet vad jag menar. Ja.
Nej, absolut. Det finns ju... Sen så tror jag att man kan ju också särskilja lite på det där ändå. Att det är klart, har du någonting som egentligen inte är någon fara men som är jäkligt ont, så kan du ju spela fotboll. Alltså ont kan jag säga det, Olof, det har jag. Majoriteten av de matcherna man spelar så har man ont någonstans.
Och jag förstår ju det, för att om man kan ta en spruta, men ja, du kan ju inte ta en spruta. Har du ångest så kan du inte ta en spruta och ut och köra. Det är det som är lite annorlunda.
Det är det man får skilja på ju, helt enkelt. Man får ju liksom...
Tror du fotbollsvärlden är mogen för det? Eller idrottsvärlden, elitidrottsvärlden är mogen för det överhuvudtaget?
Ja, och det hoppas jag. Alltså för mig så har de ju varit det här. Och det hoppas jag väl hade det varit i andra klubbar också, att de hade tacklat det på samma sätt som IFK Norrköping har gjort för mig då.
Och när man ser folk som följer laget, hur har reaktionen varit från supportrar?
Jättebra, bara positiva.
Det var ju, det hör inte till vanligheten att folk kontaktar mig och gärna och vill vara med och berätta liksom. Men du kände att detta var viktigt. Vad är det du känner är viktigt med detta?
Nej, men just att nu gjorde jag ju en grej med NT och det här, och det blir liksom, det blir några rader text och där jag berättar. Nu så blir det på ett annat sätt mer naket liksom. Jag pratar om saker som jag själv tycker är jäkligt jobbiga, som jag har varit igenom och som jag är fortfarande en process igenom. Och att min förhoppning är ju att det kan hjälpa människor, både fotbollsspelare men också vanliga människor, att våga kliva ut ifrån. Det kan ju så väl vara kvinnor som män, det har ju liksom ingenting, men att man vågar sträcka ut handen och säga att jag behöver hjälp. Så att man liksom inte går och bär det på sig inom under en längre period, för då tar det ju ännu längre tid att ta sig tillbaka. Utan känner man liksom lite så som jag gjorde, var ju en, men det kan ju yttra sig på alla möjliga olika sätt egentligen, att man inte är rädd för att ta hjälp, och framförallt för att prata med, börja med dina nära och kära, att det är liksom...
För vi lever ju, det är ju inte bara fotbollen, vi lever ju i ett samhälle där man på något sätt ska vara framgångsrik, och länge så var du ju liksom, ja, varit utomlands, vunnit SM-guld och dessutom paddel här, alltså du var ju framgångsrik på många, så många olika plan liksom, och att då berätta är ju kanske något många drar sig för.
Mm. Ja, absolut. Jag tror ju att just det här med att det kan ju vara folk som tycker, ja men du har ju, jag har ju liksom allt som kanske många drömmer om. Jag får spela fotboll, jag har en familj, en frisk familj, jag har saker vid sidan av fotbollen som förhoppningen att det också kommer gå väldigt bra. Och saker som många drömmer om kanske hela sina liv och som aldrig får med det. Alltså jag hade gett bort allt det där för att inte må som jag mådde i september, oktober. Under den perioden. Jag hade gärna gjort vilket jobb som helst annat, om det nu, om man ser till liksom, jag hade offrat allt det där som jag har fått vara med för att inte må så. Så att det har liksom ingenting med om du är framgångsrik eller inte, eller du har varit med, du tjänar mycket pengar. Jag tror alla människor känner igen sig i det som har varit igenom det, att man, det betyder ingenting.
Jag tänker mig också att man gärna vill på olika sätt i vårt samhälle signalera att man är framgångsrik, sociala medier och allt, att man på något sätt blir sociala medier kanske där man bara ger en skärva av sitt liv, ofta framgångsrikt. Det finns ju undantag naturligtvis, men att det då kanske kräver lite mod att kliva, ta det klivet och berätta att jag behöver hjälp. Jag mår inte bra.
Ja, absolut, och det är väl förhoppningen att man kan inspirera. Om det bara är någon som gör det och som lyssnar på det här, så känner jag att då tycker jag det har varit värt att sitta här med dig en och en halv timme.
Du är ju aktiv emellanåt sociala medier. Hur resonerar du kring det? Liksom att, det kan ju också vara något som gör att folk mår dåligt eller att man blir stressad eller att det blir debatt eller någonting.
Alltså för mig så är det ju... Det är ju majoriteten med glimten i ögat, och sen även om jag kan ha åsikter så här, sen så tror jag att jag är expert på sålla. Och jag har lärt mig det från att jag egentligen har kommit fram och börjat spela fotboll. För jag var en av att när jag var ung så var jag bara med på grund av att min pappa varit bra. Och när jag väl kom upp i allsvenskan så var det likadant, och var det också för att farsan hade varit bra. Jag är egentligen ingen bra spelare. Och jag har alltid fått leva med det här att folk som är avundsjuka och som vill en illa egentligen, som inte vill att det ska gå bra för en. Och därav så har jag lärt mig tackla det i väldigt tidig ålder, skulle jag säga. Och nog tidigare än, skulle inte säga alla andra, men Jordan kanske, som kan sätta sig in i något liknande, som i alla fall idag om man ser till på det sättet. Som.
Ur din pappa, som ju är från framgångsrik fotbollsspelare, eftersom du nämner ju det själv, och det var han ju på sin tid, kom från en annan generation på något sätt. Hur har han sett på hela det här? Liksom? Förutom att han naturligtvis är olycklig över att hans son mår dåligt.
Nej, men de har ju självklart varit stöttande i det, och de har ju åkt mycket fram och tillbaka och sett till att hjälpa framförallt min sambo i vardagen och med min dotter och sådär, som när jag vissa dagar eller perioder när jag inte har känt att jag klarar av det. Det har ju också varit jäkligt jobbigt att se liksom, att man känner att man inte klarar att ta hand om sin dotter och sambon, som har fått ta oerhört mycket stryk med Vendela då. Så det har ju varit också en jobbig del av det.
Orkar du titta framåt?
Ja, alltså absolut. Nu, men sen så blir det ju, det blir kanske med lite andra perspektiv nu om man ser till hur det var innan. Så kanske det har varit mycket med fotbollen, var ska man hamna, man har mål med att man ska ta sig vidare från allsvenskan igen. Nu så känner jag bara, kommer det så kommer det.
Det var ju i somras när du matchade inför AIK, och det talades också om att du eventuellt var på väg till Ryssland, och det var något om ditt hjärta, och jag såg att Dale Reese, som jobbar liksom i klubben sa att, ja, men, att du hade känt att hjärtat var orytmiskt och ni testade och så, att det var liksom en föraning. Så redan i somras var det här på gång liksom, fast du inte fattade det.
Precis, det var ju, när man ser tillbaka det, så var ju det den första varningssignalen då. Jag hade haft ett tryck i bröstet under en tid, kanske under en veckas tid. Så sa Dale när vi skulle träna, jag tror det var inför AIK, ja. Det var väl 2 dagar innan, tror jag. Att ja, men vi åker upp på morgonen dagen efter och tittar då. Så ser vi till så att vi utesluter det liksom, så att du inte behöver vara orolig för det. Så gick jag och klev in i omklädningsrummet. Jag var på väg in i duschen, så kände jag att jag höll på att svimma. Att det blev liksom att det kom som en svart. Vet du där? Och jag springer snabbt in till Dale och jag känner liksom allt, jag tror att jag håller på att domna bort, och jag härleder ju det till att nu har jag på väg att få en hjärtinfarkt, eller att det är något som, det kan ju hända om man har otur ändå, även om man är topptränad och allt vad det innebär. Det finns ju undantag såklart. Och
ja, du kan ha något medfött.
Ja, sen så har man ju kontroll och sånt där, så att jag har ju aldrig haft någon tidigare som har pekat på det. Men så ramlade jag ihop där på britsen då, och min puls rusade upp, för min kropp gick ju in i ett typ av, ja, som ett chocktillstånd när kroppen förberedde sig på att nu är det något som är farligt för dig, nu måste vi skydda dig. Och då slog jag hade ju säkert maxpuls under en halv minut. Sen lugnade det sig, och sen så satt Dale där och vi tog lite test och han lugnade mig, och sen så åkte vi upp till akuten då, och sen så gjorde de, slog jag där över natten då och gjorde tester och liknande, och det var ju, allt var ju precis som normalt, precis på som det hade varit tidigare egentligen, med när man ser senare då. Det var liksom inget med mitt hjärta, utan
då talades ju om att du var på väg till Ryssland. Var det en faktor i detta, eller?
Jag tror det. Jag tror att det var en faktor, för det tog mycket energi. Det gjorde det, för det var, jag var inställd på det. Och processen tyckte jag sköttes på ett icke tillräckligt bra sätt.
Från Norrköpings håll då?
Ja.
Så att det, på något sätt, du var på väg, du ville iväg, det stoppades eller blev inte, och det satte extra tryck på dig.
Ja, nej, men just med att det tar mycket energi när man är inställd på någonting, och man får liksom höra ändå att det troligtvis kommer kunna lösa sig, och sen så går det liksom, och
hur länge pågick detta?
4 veckor kanske. Ungefär skulle jag säga. Och
vilken klubb var det?
Det var det som de spekulerade sig. Och jag kände väl att det, man får ta vara på de chanserna man får, för de, jag blir inte yngre liksom. Och det verkade vara ett okej ställe. Det var inte helvetet på jorden, tänkte jag säga. Men om man har en förknippning med Ryssland, så är det ju sällan att man kanske tänker att det är så positivt. Men det kändes liksom som ett rimligt ställe. Det var ingen jättestor stad, det låg nära Moskva. Det kändes som rimligt att 2 timmar är det till Stockholm med flyg, och det var mycket som liksom var, kändes som att det känns bra.
Och ett bra kontrakt som hade,
såklart,
satt upp dig för bra för framtiden.
Ja, så är det ju också såklart. Och jag har liksom inga problem med att förhandlingar och sånt här kan att man inte kommer överens helt enkelt, men jag tycker det på det sättet som det är strandade tycker jag inte är okej.
Hur strandade?
Alltså jag vill väl inte gå in exakt på detaljer och sånt där, men jag tycker, man känner ju att åtminstone, säger Martin Dahlin, att han tycker att det här är bland det svåraste han har haft att göra med. Så då tycker jag att då borde man rannsaka sig själv som klubb, för att spelare pratar med varandra. Och jag har enbart positivt att säga som IFK Norrköping som förening. Men jag är rädd att spelare som lämnar IFK Norrköping gör det ofta efter att man har rykit ihop med personer. Och de spelarna som har kommit tillbaka, som har varit ute, det är de spelarna som är från Norrköping.
Nyman, Fransson.
Ja.
Medan Skojovic och...
Ja, du har många. Traustason, Aydar. Det finns liksom... Och jag tror att avslutar man på ett bra sätt, så tror jag att kanske inte alla hade kunnat hamnat här ändå, men sannolikheten att de hamnar här igen är klart mycket större än när man avslutade med, för att man ska kräma ur allt det sista, eller att det är liksom... Fotboll självklart är det en business. Det vet jag också, att IFK Norrköping behöver pengar för att de ska kunna överleva. Men det går att göra på olika sätt, om vi säger så.
Men på något sätt hela den stressen bidrog till det som komma skulle. Kan man tolka det då?
Absolut, jag har säkert en del i det hela.
Sen hade det säkert kommit massa, ändå.
Ja, det är många, alltså det är så mycket du kan plocka av. Men absolut, det har jag också tänkt på. Det är såklart en del av det hela att det hände ju inte av en slump precis i mitt i det där liksom, på det sättet. Och jag, som sagt, jag har ju liksom inga problem, men så länge det sköts på ett, i min värld, jag har ändå varit, jag är liksom ingen duvunge, jag har ändå varit med om det här en del gånger tidigare, och där det har varit saker som inte har gått i lås, men inte med den känslan som jag hade nu då.
Hur ser du på 2020, hur att ni ska kunna utmana?
Ja, nej, men absolut. Vi har ju bra, alltså vi har en jättebra trupp med många bra spelare, men jag tror att det behövs ju kanske få in något ytterligare, lite spets, för att vi ska kunna vara med hela vägen.
Vad är det främst ni behöver? Ni har väl tappat Håkan Holmberg?
Ja, Siad, han är ju till sommaren, och du har ju liksom många utgående. Jag har utgående. Blomqvist har ut, vi är många spelare, Filip Dagerstål ut, det är många spelare som kan försvinna, och det är mängden, om man nu ser etablerade spelare som vi har nu, är ju inte så många. Det tror jag att man bör nog få in en del i alla fall, för att man ska verkligen kunna vara med och slåss med Malmö framförallt ju då, som blir som vanligt favorit inför året.
Vad är signalerna ni får?
Som sagt, så har jag ju varit en del involverad i det här tidigare, med när spelare har varit på väg in och nu. Men efter, både efter nu när man har haft det, men framförallt efter nu i sommar, så känner jag att jag har lämnat det där. Jag ska göra så gott jag kan för att IFK Norrköping ska hamna på en bra placering. Sen så får de som jobbar med det får försöka få in de spelarna som de tycker krävs för att vi ska bli så bra som möjligt. Så jag har faktiskt ingen aning.
Om du tänker på ditt eget kontrakt går ut, hur ser du på, jag menar, i sommar kan man ju skriva på för någon annan. Det är ju i det här läget man kanske skulle diskutera en förlängning.
Nej, som sagt, som jag sa tidigare, så har jag inte funderat jättemycket på det, men det som jag känner är att ska man vara kvar i Sverige så där, så vill jag gärna ha närmare till min familj eller min sambos familj, och det är ju i Stockholm eller i Malmö egentligen då, om man ser till de alternativen som finns, för både för avlastning och sånt där, som man, alla småbarnsföräldrar vet, att har man liksom ingen i sin närhet när man sitter här, och det blir ju inte så mycket egen tid, utan det blir ju allt fokus på, och man kan aldrig få någon avlastning, för det får vi inte förutom när de kommer upp hit då. Så är det väl det som jag ser som de mest rimliga alternativen då.
Är det till och med så att du funderar på att sluta spela efter den här säsongen?
Nej, det tror jag inte.
Tror inte?
Nej, men då är det någon skala som ska sätta stopp. Inte, fotboll är fortfarande jävligt roligt, så att det vill jag fortsätta spela med förhoppningsvis många år till.
Ser man på IFK Norrköping, som ju sålt mycket spelare och fått en stark ekonomi, så kan man ändå läsa att liksom trotjänaren, som även vi i media träffar, Gädda, Mikael Hansson, får lämna och är varslad om uppsägning. Det blir man ju förvånad över.
Ja, och om inte annat så är vi väldigt förvånade över det med. Och det är väl lite det man känner, vissa grejer där, när man då påstår att det har med ekonomi att göra, så känns det konstigt, kan jag tycka. Med tanke på att man har, är väl den näst starkaste klubben i Sverige med ekonomi.
Ja, man har ju framförallt stärkt sin ekonomi otroligt sen guldåret med via många försäljningar.
Ja, verkligen. Och då så tycker jag, för att Gädda gjorde ju extremt mycket för oss, eller Gädda kallas han ju, Mikael Hans. Och var jätteviktig för oss i spelartruppen. Och sen att det kommer från att han alltid, han har ju styrt allt, men framförallt när jag kom som ny spelare och hjälpte mig med alltihop, och sen så nu så liksom, vem ska göra det nu? Ta bort två roller egentligen, och även en massör som inte är kvar, men han som har varit, men han, det var väl lite eget bevåg också, han ville inte fortsätta, men då blir ju liksom, det fattas ju kanske den viktigaste rollen för oss utanför fotbollen, och är han så dyr, det har jag svårt att se att det skulle vara, ha någonting med ekonomin att göra, det måste jag vara ärlig och säga.
Vad tror du det är då?
Personliga konflikter kanske. Jag vet inte, men det är, han ses, förutom självklart så är det viktigt det som Jens och alla ledare är på planen, det är ju jädda utanför. Och i andra klubbar som jag har varit så har det både funnits en och två sådana alltid. Och om man, den rollen är ju viktig för oss som grupp att man har, och någon som också för vår talan i ett ledarrum eller även med styrelse och liknande där vi kan ha åsikter om saker. Och Jedda är väl kanske inte helt olik än själv. Han är väl inte rädd för att säga vad han tycker. Och det, ibland så, det har jag ju märkt själv, det är ju klart att det finns upp- och nedsidan med det.
För du, precis, du är ju, har gärna åsikter, gärna lite spetsigt. Hur, på något sätt, rädd är du att din kritik lätt kan liksom avfärdas? Ja, men förra året sa du att vi behövde 5 nyförvärv. Nu säger du detta. Och...
Nej, men alltså, det är ju min... Jag vet inte, men det har ju blivit jäkligt stängt, tycker jag. Alltså det här att folk är väldigt rädda för att säga egentligen vad de tycker. De kan säga en sak där inne, men sen så när det väl kommer till kritan så vågar man liksom inte riktigt stå. Och det är klart att jag får tillbaka grejer, men jag får ju ändå ut det som jag tycker och känner. Och är det ingen som säger någonting...
Men tror du inte det påverkar ditt mål?
Nej.
Är du säker?
Ja, skulle jag vara. För att eftersom just med tanke på att jag, som jag sa, att jag är expert på att sortera, och det finns folk som tycker Messi är oduglig, som älskar Ronaldo, som är med handen. Det är liksom, det kommer alltid finnas människor som har åsikter och tycker illa om en. Och de människorna finns ju i min värld också, såklart. Men jag kunde inte, alltså jag bryr mig så lite om det, tar ingen energi, det finns...
Är du inte säker på det?
Helt säker, alltså det är, jag är så orädd för sånt, liksom att folk ska tycka att jag är dålig. Ja, jag är skitkass om du jämför med de bästa. Alltså jag är totalt värdelös egentligen, men då får jag vara totalt värdelös. Och jag är en idiot som tycker så. Ja, men då får jag vara en idiot. Jag skiter väl i vad Kalle Kula sitter i sin grotta och skriver, att han tycker att jag är en komplett idiot eller vad det nu än kan vara. Hoppas att jag ska brinna i helvete. Nej, men fine. Fortsätt. Det är liksom, det rinner av mig, för att jag känner att jag har levt med det så länge att vissa tror jag hade tyckt det var skitjobbigt. Alltså vissa som har ett bekräftelsebehov på det, att man känner att man alla vill liksom, att du är så himla bra och du är så duktig. Ibland är jag pissdålig när jag spelar fotboll och ibland är jag skitbra. Men det ska ju inte förändra det förändrar ju inte mina åsikter efter en match om jag tycker att jag har varit pissdålig eller jag har varit pissbra. Så folk som, men du kanske ska lägga fotboll och spela fotboll. Ja. Ja, okej. Ja, jag får göra det då.
Om man säger till Norrköping spelmässigt, ni släppte in rätt mycket mål och så, man känner inte riktigt igen, kanske naturligt, med Andreas Johansson som sån. Vad känner du kring det och Jens Gustafssons arbete?
Nej, men jag tycker Jens har ju gjort, alltså Jens har dubbla roller, ska sägas, och har extremt mycket på sina axlar. Och
dubbla roller, han är både manager och tränare.
Ja, och jag tycker han har fått ihop det på ett jäkligt bra sätt. Liksom. Han har inga problem med att lämna över ansvar till både oss spelare men också andra ledare. Han har en stark tro på oss som individer, att vi har en kunskap som kanske inte han själv besitter ibland, men som han känner att han kan ta del av genom oss spelare. Och det tycker jag att den ödmjukheten, den uppskattar jag enormt hos en fotbollstränare. Att man liksom, att man kan med att man egentligen kan ta idéer av vad vi tycker. Vissa är totalt stängda. De har liksom facit. De vill inte veta något annat. Det är det här som gäller.
Vissa tränare.
Vissa tränare, ja. Och sen så har jag haft någon enstaka, men Jens är väl kanske den främsta om man ser till på det planet med att involvera oss så mycket som möjligt. Och det har jag mått bra av, för jag har ju mycket tankar och han har aldrig haft några problem med mina åsikter. Sen kan det vara ibland att han inte håller med, eller Mats inte håller med, eller vem det än är i ledarstaben. Men de har alltid varit öppna. Liksom, det är ingen munkabel på, utan säg vad ni tycker. Och det tycker jag är en, kanske en av de främsta egenskaper. Jag såg en intervju med Klopp också, där han säger, har egentligen precis lite typ av samma. Sen såklart att det är på en högre nivå än i IFK Norrköping, men han har
samma... Liverpools tränare, alltså, ja. Jürgen Klopp, för de som möjligt inte vet, ja. Vem det är.
Som han har ändå samma ledarskapstänk, och det tror jag en grupp mår bra av.
Du är ju ändå 27 år och fostrade Värnamo, sen Helsingborg, Malmö, Heerenveen, AIK, Norrköping. Du säger att du har ett annat perspektiv, men finns det ändå någon slags dröm att testa utomlands en sväng, eller är det mest ekonomiskt?
Nej, det är klart att nu är det ju en annan tid än vad jag var när jag var 21 och gick till Heerenveen. 21-22 var jag väl. Jag kommer ju inte sätta mig på en plats jag inte mår bra på. Eller som jag känner att min familj inte skulle kunna... Så kan jag ju säga. Utan det får vara på ett ställe där man känner att ja, men här kommer vi nog kunna trivas bra. Sen vilket land det är. Men självklart så har jag en ambition att ge det en vända till. Liksom.
Tror du att din bakgrund här, att du har varit sjuk, tror du det kommer... Det är ju lätt att googla idag och läsa och ta reda på. Tror du man är lika öppen i utlandet?
Jag vet faktiskt inte. Jag har ingen aning, men skulle det vara så att det är det som sätter stopp, då är det väl lite sorgligt, tycker jag. Då är man väl inte riktigt på rätt väg med det här. Sen så tror jag tror inte att det är någonting som kommer vara några problem i sig, utan det är jag inte orolig för i alla fall.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Instick mot Fransson. Fransson igenom. Och det är 2-1 till Sverige. Simon Thern lyfter fingret, tecknar för svensk ledning. Simon Thern.
När man hör Simon Therns starka berättelse om en höst som varit prövande och tuff, så kanske det är svårt att tänka framåt. Men han är själv tydlig med att fotbollen fortfarande är rolig och lustfylld, och han har inga planer på att varva ner. Tvärtom. Han ser fram emot att dra igång en säsong med IFK Norrköping, där klubben förhoppningsvis ska försöka utmana om medaljerna. Och han har inte heller gett upp tanken om att få till ett äventyr ute i Europa. Däremot känner han att landslaget förmodligen är ett avslutat kapitel. Trots att målet vi nyss hörde mot Island under januari-turnén i fjol alltså bara ligger ett år tillbaka i tiden. För bara ett år sedan så var du ju med landslaget i Qatar. Inte med i år. Hur känner du kring landslaget?
Alltså, ska jag vara helt ärlig så...
Ärlig ska du vara?
Ja, det är jag oftast. Så att, den typen som jag är som spelartyp i just nu, jag känner väl att det finns väl, om man nu inte ser att man ska vara ordinarie, vilket jag inte tror att jag kommer bli, så de som sitter vid sidan av har väl oftast lite andra egenskaper än sådana som jag typ av spelare. Lite mer flaxig kanske, lite mer offensiv. Och jag är väl inte den typen som man sätter in när man leder med 1-0 kanske på det sättet som min känsla är, som de ersättarna som ofta är med. Ja.
Så att tåget har gått helt?
Ja, det tror jag.
Hur känner du kring det?
Det är klart att alla drömmer om att vara med i ett landslag när man är yngre och sådär. Jag har gjort 4 landskamper och 2 mål.
Det är bra facit.
Ja, jag tror det facitet, den statistiken kommer jag ganska långt på med om man ser till per landskamp. Och sen en assist på det. Så att jag har ju... Nu var det kanske inte mot toppmotstånd, men statistiken talar för sig själv.
Men finns det något jobbigt i att det inte blev mer? Jag menar, med tanke på att du är inne på Jordan Larsson och du på något sätt också spelar ju alltid lite med din far hängande, Jonas Thern, given i bronslaget och tongivande och så. Finns det något jobbigt att det då inte blev mer, om det nu inte blev mer?
Nej, alltså det, jag ska säga att det är klart att hade jag inte fått... Nu är det ju alltid många spelare som sitter i efterhand, men min timing på de allvarliga skadorna som jag har haft har ju inte varit optimala för min utveckling som fotbollsspelare, utan det har ju tyvärr varit när man har kanske varit i sina bästa, både under tiden i Malmö när man kanske hade, när jag bröt min fotled då, när 2014, precis innan Champions League, så jag missade ju i princip, jag hoppade in 3 matcher tror jag, kommer inte ihåg exakt, och missade ju egentligen hela den utvecklingen som man hade fått med allt vad det innebär, och då hade jag utgående avtal och jag var ju på väg till en rad klubbar såklart. Jag var ung, jag spelade U21-landslaget, det var ju liksom, jag var i laget som hade vunnit allsvenskan, det var ju mycket som var på gång. Sen så kommer det och då så hux flux är det inte så mycket längre. Sen så spelar jag en match från start innan jag flyttade då till Heerenveen, och när jag kom till Heerenveen så fick jag en pangstart med, jag gjorde ju 7 baljer på 29 matcher eller sånt där, mitt första år då. Och sen så fick jag en till smäll då, när jag fick operera fotleden och var borta 10-11 månader. Så klart att de tajmingarna och den utvecklingen man hade fått i bättre klubbar om man hade undvikit att bli skadad. Sen så kan du ju alltid ta, det vet man ju aldrig, men det är klart, har man en viss spets och känsla av att man har mer utveckling i sin kropp, så tror jag ju att då hade jag ju nog inte suttit i IFK Norrköping idag, om man säger så i alla fall. Det är ju min känsla i alla fall. Både efter året i Holland och framförallt kanske i tiden innan.
Är inte det svårt? Eller är det bara jag som känner att jag hade grämt mig i sammanhanget?
Jo, det är klart att man kan gräma sig lite grann. Och att man, men det är ju som det är. Du kan ju tyvärr, jag kan inte påverka att jag fick Victor Prodell över mig som gjorde att min fotled gick sönder. Och sen så kan jag inte påverka det som hände på träningen i Holland heller. Det finns liksom...
Kan det vara en del till att du mådde så dåligt i höstas? Eller är det...
Nej, det har ingenting med... Nej, det har det är klart att man har resonerat så att man känner, men jag har ju inte mått dåligt av att spela de lagen jag spelar. Jag tycker det är skitroligt. Jag har ju varit i bra klubbar. I alla klubbar jag har varit har jag egentligen bara enbart gått att säga. Och det... Så det skulle jag absolut inte säga.
Du är ju en rolig person för oss i media, tycker åtminstone jag. Jag tror många journalister också. Du sticker ut lite på sociala medier och så. Bland annat att du tyckte det var tråkigt med alla spelare som är så försiktiga. Varför har du ändå ingen förståelse för att de är försiktiga? Vi i media kan liksom, och jag anklagar, inkludera mig själv, kan blåsa upp saker eller liknande.
Jo, men absolut, det kan jag ju förstå om det är taget ur sin kontext liksom, oftast, vilket det ibland är, att ni nu ska sitta och klippa ut, det är ju säkert de som kommer klippa och klistra både med hur kritisk jag är kring Norrköping, men som inte tar med det.
Jag inte klippa av klistra, vi kommer klippa ut det sjuket som handlar om Norrköping.
Exakt, och då så kanske man snarare tar med det som är, som man då tycker, ja men det här är bättre än att ta med det som jag säger som är, jag tycker många grejer är jättebra med IFK Norrköping. Och att det blir liksom att det blir lite riktat åt ett håll när man kanske talar i ett större perspektiv. Det känner jag ju många gånger att det var ju liksom nu nyligen så twittrade jag om Haaland.
Precis. Jag tänkte komma till det där du hamnade i någon slags beef med Aftonbladet. Ja. Eller inte någon slags beef. Du var kritisk mot Aftonbladet.
Ja, men jag tycker ju liksom att jag tycker inte att han var värd 1 miljard. Och sen så kommer det ut, så var det ju någon som hade, jag vet inte om jag såg det på Twitter eller om jag såg det själv på Aftonbladet, men då så ser jag att jag på en bild sågar Haaland, står det. Och så börjar jag säga, vad är det här? Liksom, vad är detta? Så går jag in och sen så står ju mitt inlägg där. Och liksom att det är inte journalistik för mig. Det är ju klipp och klistra. Alltså, ring mig då och fråga. Inte för att jag hade svarat, men...
Nej, det är just det som är problemet.
Ja, men svara, skriv inget då.
Ja, för samtidigt så blir du utan att veta exakt hur de jobbade och vad, jag kommer inte ens ihåg artikeln fullt ut. Men du har ju samtidigt intressant där, jag menar, det är väl intressant att du inte tycker att han är värd 1 miljard, ja, kan jag tycka.
Men då skriver man ju inte och lägger inte ut en bild med mitt huvud och säger att jag sågar honom, för det gjorde jag inte. Jag säger att då är det väldigt, då har jag sågat en hel värld om inte de...
Jag tycker... ja, men det är ju intressant. Jag gillar ju på ett sätt att du kan ju ha synpunkter på oss i media. Du kan ju även kontakta mig, så att säga. Vad är det som driver dig då?
Nej, men alltså, jag tycker ju rätt ska vara rätt framförallt. Och är det involverat med mig så känner jag ju liksom, är det saker som vrids och vänds, då har jag ju inga problem. Så ska du göra en intervju till med mig, om du nu, om man nu tycker att jag har ett värde i sig och vill göra intervjuer, så då får du se till att ta till det. Annars kommer jag, du är liksom, jag plockar bort dig bara, du gör ingenting mer med mig. Och då så kanske de känner att ja, det har ju såklart ett visst värde att man kan inte dra sig ur, eller man kan inte klippa. Jag tycker det här med klipp och klistra blir liksom sådana grejer som det där var. Det tycker jag ju bara är, det är ju bara fjantigt liksom. Det måste finnas annat att skriva om än att jag skriver, twittrar om Haaland, att inte han är värd 1 miljard. Sen så kan det vara vissa grejer som jag skriver som kanske har ett faktiskt intresse.
Jag tyckte det var jätteintressant när du drog upp det här med ungdomsproffs apropå Kulusevski, att en 19-åring hamnar inte i Juventus i en affär kring 365 miljoner kronor om man stannar i Sverige. Nej. Och att det faktiskt, för några år sedan gjordes det ju en undersökning, brukade man lyfta fram att det var bara Martin Olsson och Sebastian Larsson som var ett ungdomsproffs som nått landslag. Men i dagens landslag är det ju rätt många. Det är Victor Lindelöf, det är John Guidetti. Alltså det är ju flera. Man kan ju i princip räkna in Albin Ekdal som ju gick som väldigt ung, även om han inte gick till ett ungdomslag på det sättet. Men att det är många spelare som har gått den vägen. Och det blir ju intressant när du...
Ja, men det är ju en annan grej. Det kan jag ju förstå. För att det har ju liksom ett... Men det där var ju mer liksom det jag skrev om Haaland. Hade ju liksom ingen intresse alltså, i sig sådär. Utan det var ju bara någonting för att någon skulle kunna få lite klick, känner jag. Men det här, absolut. Hade någon velat skriva om det eller velat prata med mig om det någon gång framåt som vi gör nu. Och jag står ju för liksom att... Jag tycker många är så här, men vad fan ska han dit göra? Placera dem i fack liksom, att nej, men det är klart att du ska vara i Sverige tills du är 25 och sen ska du gå till något lag och sen ska du bli bra och sen så är du 32 och sen så, det är ju många som ser det som, ah, men man måste vara bra i Sverige först. Varför måste du det?
Nej, jag tycker det finns två fantastiska exempel, Marmo Tankovic och Kristoffer Olsson, eftersom vi sitter i Norrköping. De gick ut, testade, backade lite och hamnade i Holland, Danmark och sen gick de tillbaka till Allsvenskan. Och jag menar, Kristoffer Olssons utveckling kan man ju bara tycka är fantastisk. Och även Mohamed Tankovic som ju är på gränsen till en EM-trupp är liksom i den här bruttotruppen.
Absolut. Nej, men det är ju lite det jag menar. Att det jag skrev är också att Sverige finns ju alltid kvar. Det är klart att Koffe ska gå till Arsenal om han känner att ja, men här, det här kommer jag klara. Han hamnar hos en familj som tar, nu, jag vet inte exakt hur det fungerar, men kör då. Liksom, sitt inte och stanna hemma för att folk i dina ungdomslag eller i journalister eller vad det än är säger att ja, men det är värdelöst att bli ungdomsboss så att alla kommer hem igen. Det är inte sant. Alltså, det är klart att Arsenals ungdomsakademi är en bra utbildning. Otroligtvis bättre än vad många av dem hade fått om de hade stannat kvar. Sen så kan det ju vara så att spelare inte är tillräckligt bra ändå. För att de får liksom inte fart på det. Det finns ju jättemånga exempel. Men vad är det som säger att de som, om de hade stannat i Sverige, hade fått fart på det där? Det finns ju inget som säger det. Det troliga är ju att de antagligen hade stagnerat där också. Och som kanske inte har, kanske inte vill göra det som krävs. Eller de är, det kan ju vara olika orsaker. Eller man helt enkelt inte har den talangen som krävs. Och därför så tycker jag det är liksom, ja, men han misslyckas och han misslyckas. Ja, men lyft fram de som lyckas då. Alltså du har 8, jag tror jag räknat till 8 spelare som är, var i senaste landslagstruppen som kommer från som ungdomsproff. Då räknar jag inte Isak som ändå flyttar när han är 17.
Han borde man nästan kunna räkna in. Ja, även om han spelat en 9. Säsong som...
Ja, en halv i princip. Eller, ja, 9 är det ju då. Skulle man kunna säga om man säger med honom. Ja, men så var det ju. Ja, men Isak gick ju. Ja, men han är fullständigt exceptionell. 17 år gammal. Gör 10 mål i allsvenskan som 17-åring. Är som en liten spjuve. Men har liksom fantastiska egenskaper. Självklart kommer sådana spelare alltid komma fram. Och det gjorde han nu i AIK och blev såld för 80 miljoner. Eller nu.
För jag tycker också en sån som Ödegard, som man, jag och säkert många med mig, man tyckte vad fan skulle till Real Madrid. Och jag menar, det var ju inte lyckat att gå till Real Madrid, men han var utlånad till Heerenveen. Och sen sakta men säkert, nu plötsligt är han ju en oerhört stark spelare i La Liga, i ett lag som ändå ligger i toppen, även om det inte är Real Madrid. Så, och jag menar, Norge ser ju väldigt intressant ut.
Ja, men jag kan ju säga att han hade ju inte hamnat, han hade ju inte varit där han är idag om inte han hade spelat och tränat med de killarna som han fick göra med. Det är jag ju helt övertygad på. Hade han varit kvar i Strömskotset tills han är 21 då, skulle han hamnat i Real Sociedad då, eller nu slått sig in, du vet det här klassiska att han måste, du måste liksom vara etablerad och sen så ska du se så du tar rätt steg och du vet det här. Han gick ju efter ett halvår eller hur länge han hade spelat, eller 7-8 månader i tippeligan, och sen så hamnar han där och får vara med i possessionövningar med Toni Kroos och Luka Modric och Ronaldo, dribbla mot Ronaldo eller Ramos. Det är klart att när han var med i possessionspel i Heerenveen så tappar han aldrig bollen. För han var så mycket snabbare i både tanke och fötter, för att han har tränat med de spelarna som är mycket snabbare i tanke och fötter än vad vi var. Och det är klart att får du den utbildningen i tidig ålder, och nu han är den bästa, förlåt Marcus, men han är ju den bästa, ja. Han var inte bäst då, men
Ödegard,
ja, alltså,
du ändrar det.
Ja, men han är, om inte han blir en toppspelare, Ballon d'Or-kandidat, och alltså han har alla egenskaper som finns. Han är snabb, han har bra driv, han är så kvick i fötterna, han har ett spelsinne.
Fan, var i Heerenveen när du var det?
Ja, han har ett spelsinne som är briljant. Han har båda fötterna på jorden, om man nu ser det som en positiv. Han är ödmjuk, en fantastisk kille. Han har liksom... När jag har tittat på honom nu i Sociedad, och som man följer ju oftast de som han har varit med, och vi har ju även lite kontakt sporadiskt och där också fortfarande, så är det ju, man mår ju lite bra när man kan säga att man har spelat med en sån, för den första touchen, och nej, han ser ju, han framställer ju spanjorerna som otekniska och en norrbagge liksom. Det är ju helt fantastiskt.
Apropå det, så är ju du en av dem som kan vara lite kritisk mot landslaget i Janne Anderssons lite defensiva fotboll, att vi kan inte spela som Spanien. Jag gjorde en lång intervju med Peter Wettergren som drev den tesen också. Mm. Du är ju en av dem som menar att vi ska kunna spela som Spanien, eller?
Absolut. Alltså, det finns ju inget som motsäger det andra. Liksom att ja, men det är för kallt här uppe, eller det går inte att träna. Eller, det är ju liksom, jag tycker ju, om man ser på många av de individuellt spelarna som vi har nu, så har ju många av dem sina främsta egenskaper med vad de gör med bollen. Och det tycker jag även nu att man märker mer och mer, att vi går ändå åt det hållet. Sen så om man inte vill ha en filosofi som Spanien, det är ju varje ledares filosofi, men att vi inte skulle kunna spela som Spanien, det tror jag vi hade kunnat. Sen om det hade kortsiktigt kanske inte gett samma resultat, men kanske långsiktigt.
Samtidigt som förbundskapten ska man göra resultat. Jag menar, en VM-kvartsfinal, det är en avancemang.
Nej, jag är inte kritisk mot det, absolut.
Nej,
inte.
Det jag vet.
Nej, men det jag tycker jag kan vara kritisk mot är att säga att det inte går, för det går. Absolut. Det finns jäkligt många spelare i landet, och skulle man nog vilja ha en typ av mer spansk inriktad fotboll, då hade man kunnat bygga en trupp kring det också, mer åt det hållet. Och det finns absolut spelare som jag tror många, framförallt om man ser till det främsta som jag ser som utveckling som har blivit i Sverige, det är ju allsvenskan med hur lagen spelar. Falkenberg försöker spela fotboll. Det är, liksom, det är inte kvar det här gamla, brötiga. Nej, vi måste hänga kvar. Nu tror de att 4-4-2 långa bollar nickskarv, då hänger man kvar. Det är liksom, det är förbi. Folk har begripet att det är inte så.
Apropå allsvenskan, konstgräs som vi blickar ut över här på Östgötaporten. Vad tycker du man ska göra där?
Jag är ju för gräs, som jag tror majoriteten av alla fotbollsspelare är. Sen så tror jag också att ibland får man se en liten större bild. För IFK Norrköping så kanske det var det som räddade deras ekonomi en gång i tiden, och har då en förståelse för att det läggs ju i princip en hel verksamhet där. Dock så tycker jag att man då bör byta konstgräset väldigt ofta om man har en hård belastning på den, och nu så är inte denna planen särskilt bra i mina ögon. Den är hård och den gräset står inte upp längre, och då måste man börja kika på att så snabbt som möjligt få in så att det är åtminstone ett bra konstgräs som ligger nu, om det, för att de skiljer sig ganska mycket nu från vilken plan du är på. Och
tror du det skadar svenska spelare när de kommer ut i Europa?
Nej, det skulle jag inte säga, men såklart i en perfekt värld så hade alla spelat på gräs. Så är det ju, det tror jag alla kan hålla med om och vill säkert ligga det också. Sen så då får man ju dock försöka hitta andra lösningar på problemet med både med vad man ska, för då blir det ju ingen verksamhet här längre om man skulle se det.
Nej,
det
ju, precis, och sen är det ju längre upp i landet.
Ja,
man
då är det ju precis såklart, så att man, jag tror att du spelar ju hellre på en bra konstgräsplan än en lerig jordhög i Sundsvall, alltså även om, och den är bra 2 månader på ett år ungefär, för då det växer i princip då. Så att jag tror att det är en mix. Jag är egentligen ganska neutral i det där, måste jag säga. Men allas kroppar mår bättre av gräs. Så är det. Den belastningen är inte lika... Stötarna blir inte lika hårda. Det blir ju självklart mer naturligt. Och sen att man ska förbjuda det, det kanske inte riktigt är helt rätt väg. Men man kan väl åtminstone börja titta på då som förbund. Kanske med att man bör ha något typ av stöd som gör att de här känner att okej, om man nu vill ha att vi ska ha gräs söder om, allt söder om Stockholm ska vara gräs, eller vad man nu kan göra, att man då skulle få något typ av ekonomiskt stöd kanske på, jag kan inte svara exakt på hur det skulle gå till, men om det är klubbar som ändå har en risig ekonomi och som bygger sin verksamhet på en plan och ska hux flux inte kunna ha den där längre och inte få in några pengar, då är det klart att det kan vara problem för många med drift och liknande, men då kanske man får göra serien mindre.
En annan sak som alla fotbollsintresserade pratar om och har en åsikt om är VAR.
Mm.
Var vill du ha VAR?
VAR, jag är vi VAR.
VAR i allsvenskan helt enkelt.
Nej, men jag tycker ju att när man börjar med, har du en repris där du känner att nej, men det där är inte offside, men sen så börjar du, den gränsen är ju hur, det är klart att har du VAR då ska det vara exakt, och det är liksom det, är det offside så är det offside. Men jag tycker ju att man borde ju kunna på något sätt, det blir ju jäkligt svårt, men ha den mänskliga faktorn liksom, att domarna får ta besluten, och är det ett grovt fel liksom, att det är en halv meter eller ja, då kan man gå in och ändra det. Annars, för nu vinkar ju inte linjemännen längre.
Nej, men det är för att spelet ska fortgå.
Ja, och det blir ju liksom, ser man att någon är 2 meter offside, då är det klart att då känns det som att vinka då. Liksom håll inte nere flaggan och sen vänta tills de i varrummet säger nu kan du vinka. Att man mer lämnar åt det, precis som det var tidigare, åt de tre. Låt dem ta alla offside, och skulle det vara så att det är liksom ett anfall, det blir en passning som går i djupled, han är offside i passningen, passningen går tillbaka, inlägget kommer och det blir mål, då tycker jag att ändra inte det då. För att det är ju inte, nu kan man ju säga att ja, det är ju den situationen som avgör att han kommer fram. Jo, men det är ändå situationen efter som gör att.
Men vill man ta det rätt?
Nej, jag tycker den mänskliga faktorn är gott och väl tillräckligt. Sen ibland att det blir fel, ja, då får man väl leva med det. Men det jag kan tycka är att mål, alltså den här målteknologin som finns med att bollen är inne eller ute, det ska du ha, det är liksom, det ska finnas. VAR ska vara en del, men den ska inte vara så påtagligt stor och stark som den är nu, utan det ska liksom vara justeringar som görs som är så pass tydliga när man känner. För att nu, jag vet inte ifall du, men jag såg någon med Pucki när han springer.
Nej, jag har inte följt med.
Nej, men det var liksom, då är han med kroppen en halv meter på rätt sida, men han ligger liksom lite sådär och springer. Och sen så lyckas de dra en linje ute på axelkanten ner, och så är han liksom en millimeter offside, och då ska det vara offside. Det blir för mycket pet, tycker jag, och det tar, jag tror det tar lite på spotten om det blir för petigt, att det blir liksom, det blir för mycket, känner jag i alla fall. Men att det ska finnas, det tycker jag, men man måste göra det på ett bättre system, bättre sätt.
Stort tack för att du tog dig tid.
Tack.
Podden är producerad av Olle Jönell Lindberg och klippt av Daniel Eriksson. Och vi tar gärna emot eventuella synpunkter, idéer, tankar eller kritik eller beröm. Och enklast är att mejla till mig, olof.lund@tv4.se, eller skriva till mig på Instagram eller på Twitter. Och då är det Olof Lund som gäller i ett ord. Stort tack för den här veckan.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.